Hallå där ute, semestern är över, men Unibet sponsrar fortfarande Sillypodden som nu brakar in på den engelska upploppssträckan. Lo Celso har ju ryktats till Tottenham hela sommaren, men ska det bli någon affär där så börjar ju tiden bli knapp. Ändå är oddsen på att han ansluter till Spurs superlåga på 1,10, samtidigt som oddsen för att han stannar landar på intressanta 4,5 gånger pengarna. Som sagt, bara 48 timmar snart kvar för Levy att jobba med, så där kan det finnas något intressant. Det spelet och en massa annat hittar ni på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela, och misstänker att du spelar mer än du borde, så besök spelpaus.se och läs mer om hur du pausar ditt spelande och får hjälp vid spelberoende.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information.
Hej, innan vi sätter igång så vill jag bara beklaga att det har blivit en liten störning på ljudet i avsnittet som strax kommer. Det är inte jättemycket, men det är lite störigt och ja, vi hinner inte spela in något nytt avsnitt, så att vi lägger ut det som det är i alla fall. Vi har gjort det bästa vi har kunnat med det och ja, det var det. Sen är det deadline day på torsdag och då hörs vi igen. Men här kommer avsnittet i alla fall.
Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Hej, välkomna säger vi då till Sillypodden som är tillbaka igen. Jag är tillbaka från semestern, vilket innebär att du... Jag höll på att kalla dig för Upa Mekano.
Det var väl ändå bra. Det hade varit nytt smeknamn.
Ja, Makoto, jag höll på att säga det igen. Jag är tillbaka på andra sidan bordet. Ibra, välkommen tillbaka in i studion.
Tack.
Det är första gången du och jag sitter här tillsammans.
Ja, det ser jag fram emot.
Jag har följt er framfart under semestern från altanen. Det har varit utmärkt levererat hela sommaren. Mycket glad för detta. En som inte haft så kul sommar, vi kör en segway direkt här.
Bra.
Koscielny. Som har spjärnat emot och gnällt och inte känt sig alls nöjd med sin situation i Arsenal. Nu har han äntligen då fått hamnat i Bordeaux. Jag vill inte presentera den, men...
Nej, jag tänkte väl, den är inte bekräftad helt.
Den är inte bekräftad än, men David Ornstein har skrivit om den, eller Ornstein ska man säga. Och då brukar det ju stämma.
Ja.
När det gäller Arsenal. 5 miljoner pund för Koscielny. Ett år kvar på kontraktet bara, va?
Ja, exakt. Men det som är intressant i det också, det är att han ska ha offrat mycket för att liksom få igenom övergången. Han ska ha gått ner i lön rejält, så han verkar vara väldigt sugen på att flytta hem och just till Bordeaux också.
Mm. Han ska ju vara missnöjd överlag med hur det har blivit sen Wenger lämnade och Emery kom in. Faktiskt, så att det
snackades lite om hans, när han drog den här korsbandsskadan en månad innan VM. Och hur hans behandlades under Unai Emery. Och då snackades lite om att ja, de två kom inte överens. Han fick inte det förtroendet det är svårt att få förtroende när man är skadad och så. Men att han inte fick det snacket. Han är lagkapten ändå. Ja. En ikon på det sättet i klubben. Men de har inte kommit överens på baning, och det är det som orsaken.
Och det som har hänt då är att ett Arsenal som ju verkligen behövde få in nya mittbackar istället blir av med kanske den bästa de har. Nu var det ju ett tag sedan som han var uppe på den höga nivån liksom, men det är ändå en lagkapten, en viktig röst i omklädningsrummet, någon som har faktiskt spelat på en väldigt hög nivå som mittback i Arsenal.
Det är ju väldigt svårt i sådana där situationer när du har en trotjänare som uppenbarligen inte bara vill flytta hem av rent sportsliga skäl, utan där om man flyttar hem till Bordeaux och tar en liksom paycut på den nivån, då finns det något annat, något mer socialt, att han vill hem. Han känner sig ganska nöjd med det han har gjort, ja. Och nu vill han spela hemma i Frankrike. Och hur man då som klubb ska hantera en sån situation när man känner att en spelare fortfarande kan bidra till det sportliga man har i laget, det är ju oerhört svårt, alltså pussel att lägga där i sådana situationer. Och i det här fallet lyckas ju inte Arsenal göra det uppenbarligen på ett sätt så att det varit ett fint avsked, vilket ju är tråkigt.
Ja, det lämnar ju lite så här bitter eftersmak. Jag menar, en sån klubbikon som nu faktiskt är
tala om här, kan jag tycka. Nu knorras det ganska mycket bland Arsenal-supportrarna, sättet som han lämnar, och ja, det är inte så kul. Nej. Faktiskt. Det kan bli något helt annat, känner man. Nu ska han ersättas däremot, och frågan är vad och vem som kommer in. Nu har ju Arsenal betalat stora pengar här redan för en PP. Frågan är hur mycket pengar man har då att lägga på en hög kvalitets mittback. Det har ju pratats om Rogani, men hetast är väl kanske Upamecano då, som
jag
trodde vi
var
inne på.
Jag trodde du skulle säga Makoto där nu.
Makoto, precis.
Sen går jag tillbaka till början. Men Upamecano, jag blev förvånad när jag satt och pratade om honom igen. Han är fortfarande bara 20 år gammal. Mm. Och det har ändå pratat om honom ganska länge. Men det kan ju vara för att man har spelat FM relativt länge också. Att man vet vem Dayot Upamecano är. Men det är ju en jätteintressant förstärkning om man ska ta in honom. Sen är frågan, är han redo att gå in och axla liksom en ledarroll, ett förhållande försvar? Bitbar som ska värva ska ju vara någon som kan gå in och axla någon form av ledarroll.
Precis. Kom rykten idag om att Leipzig ska ha fått in ett bud på någon som de har tackat nej till. Leipzig är inte den lättaste klubben att förhandla med och köpa spelare av, ska man vara klar över. Det är ganska svårt att få loss, man får betala ganska mycket pengar. Och framförallt en 20-årig mittback, och när ett lag som Arsenal med uppen desperation i blicken kommer dit, då blir det ju en premium på det.
Precis, det är det jag tänker också på. Det är inte vilken mittback som helst som ska in i Arsenal, och det är ju alla ser vad är för hos Arsenal, och kommer den här backen som värvas nu, kommer den fylla den tomlucken som hela klubben strävar efter, som hela klubben har varit efter en helt sen förra säsongen. Alla ser bristerna, och det är det som, bortsett från Arsenal kanske har pengarna, men får de in rätt mittbacksprofil för att fylla den tomma luckan, det återstår att se.
Det finns också rykten om att Upamecano har en utköpsklausul på 100 miljoner euro. Det kommer ju Arsenal inte kunna betala. Så är det ju bara.
Nej, då får det bli väldigt mycket avbetalningar för att gå ihop med den där budgeten man redan lagt på Nicolas Pepe och sprängt banken på. Så det, man får nog förhandla väldigt väl med en klubb som dessutom ju har alla de dessa, vad heter det, energidryckspengar också. Det är inte som i behov av att liksom få in stora summor pengar direkt i det här projektet.
Nej, precis. Alltså Leipzig sitter ju verkligen med alla S i hand här. Och det är en svår förhandling, men samtidigt, de måste ju få in en mittback. De måste ju få in en mittback, Arsenal. Annars kan det ju liksom till och med halka utanför topp 6 liksom, om det så tunt som det ser ut just nu.
Det har pratats om Rob Holding, hur bra han skulle hålla. Det finns en Callum Chambers. Jag vill säga att det finns en Mustafi. Folk kommer att bli galna när man säger det, men jag minns ju fortfarande på något sätt Valencia Mustafi, en bra Mustafi. Jag tror, men problemet är att han kanske är helt körd i Arsenal i alla fall nu, här och nu.
Han är helt körd.
Han är helt körd.
Ja, men Callum Chambers kan du inte heller nämna.
Nej, kanske inte, men det finns ändå alltså, mittbackar. Och ja, men såklart det måste komma in någon. Problemet Arsenal har haft är att de har ju, när det ligger en Kostas Manolas, så jag har varit inne på det tidigare under sommar, när han fanns tillgänglig, att man inte slog till.
Nej, det...
Det är ju ett svårt läge man sitter i nu, för nu vet ju alla som sagt desperationen hos Arsenal. De måste få in en mittback, och när samtidigt så kräver Bournemouth 75 miljoner pund för en Nathan Ake när Leicester frågar. Så det verkar inte som att det liksom och James Tarkowski vill jag inte vad han skulle kosta heller, om vi pratar ett annat alternativ som skulle kunna gå in.
Det jag läste idag, det är faktiskt att Carl Jengelsson fortfarande spelar i Arsenal.
Ja,
det hade jag förträngt någonstans.
Ja, men det är verkligen så. Men Rob Holding han visade definitivt kvalitet under förra säsongen. Sokratis är ju första valet på mittbacken. Det är klart, de har två stycken mittbackar som håller. Det tycker jag, men det räcker ju inte. Det räcker ju inte över en hel säsong.
Sen håller de topp 4 liksom, om de ska ta den där Champions League-platsen eller inte. Det är jag lite tveksam kring, om de liksom håller måttet på det.
Offensivt gör de ju definitivt det.
Jo, absolut. Offensivt, absolut. Defensivt är ju frågan om de håller topp 4.
Om Özil är med, menar bara att de har Lacazette, Aubameyang och Pepe är ju fantastisk kvalitet.
Och Torreira, Ceballos mittfältet också på där liksom, som jag tror på pappret är otroligt spännande ut, och ska få se med Guendo Si som också avlastning med lite mer defensivt kanske lagd. Men det behövs ju försvaret såklart. Jag vet inte om man experimentera och plocka in en Nacho Monreal i ett mittförsvar eller Colasina. Ja, men det finns ju sådana alternativ, men det
spela en trebacks liksom,
ja,
och sådär,
men samtidigt det behövs få in en försvarsgeneral, och då är ju frågan vilka finns tillgängliga. Premier League priserna kommer inte Arsenal kunna betala om man litar på den budget det pratas om, känns det i alla fall som, och då måste man ju titta på andra ligor. Fernando Calero vill jag kasta upp från Real Valladolid, men oprövad i den stora sammanhangen också. Det är inte kanske dit Arsenal tittar, även om man har en meri. Så att Spanien borde ju ändå vara någorlunda aktuellt att kolla på.
Ja, och där har man säkert varit också. Men så har det ju pratats mycket om Rogani då. Och då är det ju ett lån i första hand som Arsenal vill få till. Det lär inte bli så. Det är samma sits där igen. Att man sitter i ett underläge i förhandlingen.
Fast Rogani vill ju ändå Juventus bli av med, tror jag. För han känns som att han ändå liksom förbrukat sina aktier lite där i den klubben. Och han måste gå någonstans för att utvecklas vidare, för han spådde sin extremt lysande framtid en gång i tiden. Jag vet inte vilken nivå Rogani håller idag. Jag vet inte om han är en försvarare som skulle gå in och markant förbättra Arsenal-defensiven. Men det känns ju som ett namn.
Ja, men de behöver ju ha en riktig mittback som inte är Mustafi liksom. Att slänga in när det behövs.
Som kommer in och dominerar liksom luftrummet och allt. Rogani, absolut. Men det som du säger precis, Arsenal har ju 2 dagar på sig nu. Mm. Och försöka lösa en mittback. Det är ganska sent ute.
Juve vill ju sälja honom. Så är det. De vill ju inte låna ut.
Och där har ju Arsenal en fördel på så sätt.
Och där, jag tror att Arsenal egentligen skulle vilja göra en investering på någon annan mittback. Men behöver få in en Rogani. Alltså skulle de kunna få honom utan köpoption och betala hans lön, tror jag de skulle vara jättenöjda.
Absolut.
För de behöver ju en quick fix här bara. Men det är också så jävla klantigt att man efter den här, man har haft hela sommaren på sig att sitta i den här situationen.
Precis, det är så otroligt onödigt att sitta där med 48 timmar kvar och inte ha löst kanske den mest utsatta positionen i laget. Det är ju mitt back, det är liksom visst.
Men
alla.
Det var kanske den tydligaste, liksom, det tydligaste hålet av alla toppklubbarna i England. Det är så här, vad vet vi måste in? Ja, men Arsenal måste ha en mittback. Det var, så, det var så supertydligt.
Va? Jag är inte dugg förvånad att vi ändå sitter där.
Alltså det blir ju alltid så här.
Det blir ju alltid så här på ett eller annat sätt. Ja. Så att jag är inte förvånad att vi sitter där vi sitter just nu när det kommer till Arsenal. Och någon mittback kommer ju komma in. Frågan är ju vem det blir och hur mycket man betalar och hur panikartat man betalar det.
Ja, exakt. Ja, det, någonting kommer komma in i alla fall. Upamecano, det pratas om att Arsenals bud då låg på runt 50 miljoner pund. Jag tror inte att det kommer räcka för Leipzig att sälja honom i det här läget för de pengarna.
Om man spårar tillbaka lite och då när man läste i början av sommaren när Arsenal hade bara 40 miljoner pund att spendera, 40-45, nu är vi uppe i 100 eller...
Ja, precis. Sen är den siffran har väl egentligen tillbakavisats ganska många gånger utav många som är insyn i Arsenal. Men samtidigt vet vi också att många av de här köpen är ju gjorda då med en avbetalning. Att,
precis, som PP.
Ja, PP till exempel. Då. Att det handlar inte om att Arsenal kommer trycka iväg en massa pengar den här säsongen, men däremot så ser man ju stora intäkter framöver. Swiss Ramble, som gör väldigt mycket sådana ekonomiska granskningar av fotbollen, gjorde en fantastisk granskning av Arsenals ekonomi som visade just hur svag ekonomi de har för tillfället. Och att de faktiskt inte har pengar i just den här sommaren att spendera i nivå med de andra topp 6-klubbarna. Tottenham inräknat.
Det är det som är fascinerande sett till hur man tidigare inte hade pengar i och med byggandet av Emirates, som backar bandet ganska långt. För då var det ju snarare, det byggdes ju med tanken att ungefär där vi är idag så skulle det finnas väldigt stora summor att kunna investera i spelare och så vidare, att det skulle bygga ekonomin på sikt. Nu känns det ju som att det inte riktigt gjort det.
De kalkylerade kanske inte med att tv-pengarna skulle sticka iväg som de gjorde, vilket ju har gjort matchday revenue till en mycket mindre post på hela budgetkartan. Så de har väl fortfarande högst matchday revenue, tror jag, i världen. Arsenal har de väl haft de senaste säsongerna. Möjligtvis om typ Real Madrid eller
Barca
eller Bayern München har gått om sådär. Men de ligger ju där uppe i topp. Jättehöga biljetter. Jättefina arena fortfarande, även om den faktiskt börjar bli lite till åren.
Lite till åren börjar Emirates bli. Tiden går fort.
Tiden går fort.
13 år nu.
Det är 13 år nu.
Ja, 2006.
13 år.
2006.
Men nu måste vi byta ämne, känner jag, för nu blir det panik.
Och sådär, så att, men man kalkylerar ju ändå för att pengarna kommer komma in igen och att man faktiskt ska kunna kvalificera sig för ett Champions League. Man ser ju hur mycket det betyder, Champions League-avancemang. Att de missade, att de gjorde en så svag final i Europa League och missade chansen att ta en direkt kvalificering till Champions League, det kostade mycket. Så hade de vetat att de hade det där intäkter för den här säsongen, då tror jag att man hade kunnat investera på ett helt annat sätt den här sommaren. Då har de ju slantat.
Ja, precis. Det hade ju varit också betydligt lättare kanske att värva spelare. Alltså, ja, det med att bli ett Champions League-spel. Och...
Självfallet. Ja. Det är bara att titta på Manchester United. Jag menar, många som skriker, varför köper de inte De Ligt? Varför köper de inte De Ligt? Vilket här har varit det mest naturliga köpet någonsin. Ja, han vill ju vinna Champions League, gärna nästa eller nästa år. Vilka klubbar har möjlighet att göra det? Antagligen inte Manchester United.
Nej.
I alla fall inte den säsongen som kommer nu. Förmodligen inte säsongen efter heller. Det kommer ta ett antal år innan United är uppbyggt på den nivån igen. Då handlar det ju om Juventus, det handlar om Real Madrid, det handlar om Barcelona. Där Manchester City och Liverpool, Bayern München. Alltså det kanske är de klubbarna just nu som har...
största chans att vinna.
Och då väljer man dem som man tror och man får bäst. Och där kan helt det, även om Manchester United såklart kan betala prislappen, kan betala lönen, kan erbjuda allt det andra som alla de här klubbarna.
Men det är ju lite med det i åtanke som man ändå, nu märker jag verkligen, det har varit en sommar där man går ifrån att sitta och skratta åt Harry Maguire-värvningen till att ändå förstå den, alltså på ett sätt.
För, ja, absolut.
Alltså, ja, det finns bättre mittbackar för billigare pris, men i det här läget United sitter så tänker man, okej, kosta vad det kostar vill, det här är spelaren vi kan få, som vill till oss, som vi vet kommer att ge en uppgradering på en position vi verkligen måste uppgradera, och man betalar, ja, där det kostar helt enkelt. Så att det finns ändå en logik i den, även om folk liksom reagerar väldigt starkt
på den.
Det är
klart att det finns en väldigt tydlig logik i den. Och alltså Harry Maguire är en bra mittback. Det är ju inget, han är ju inte dålig på något sätt. Det som är, blir roligt är ju när man liksom omnämns som världens dyraste mittback och han uppenbarligen inte är världens bästa mittback. Så är det. Men jag menar, bara nivåskillnaden från att ha Chris Smalling eller Phil Jones där bredvid Vigge och att ha Harry Maguire där istället, de förbättrar ju sitt lag så avsevärt mycket genom att ha honom. Det är väl det ska man ju titta på också. Vad fanns det för alternativ att förbättra laget lika dramatiskt? Nej, men det fanns det kanske inte så många.
Och det kanske det mest intressanta just i Maguire-fallet, det är verkligen, det känns som det, att Ole Gunnar Solskjaer, liksom, han tror ju verkligen på Maguire och han tror verkligen att han kommer passa in i hur United ska spela nästa säsong. Det är det som kanske mest, eller som slags utropstecken på det, att han tror verkligen på Harry Maguire.
Men så är det ju, alltså titta på Liverpools framgång. Alltså där är ju också Van Dijk och så vidare. Det var ju otroliga överpriser man betalade sig till kvaliteten på spelaren på, ja, förhand.
På förhand.
Men man tänker, okej, vad är det för typ av spelare vi vill ha? Vad är det för hål vi ska fylla? Okej. Virgil van Dijk är spelare vi vill ha. Det kostar vad det kostar vill. Och det har man ju sett på Manchester City också, hur de agerar, att när de pinpointar en spelare, de känner att det här passar för vårt spel och får det kosta vad det vill lite.
Om man ska komma ihåg att Pep Guardiola vill också ha Harry Maguire. Och han är rätt bra på fotboll och se kvaliteter i spelare och så vidare. Jag menar, han är förmodligen världens mest hyllade tränare av en anledning. Så att så det var ju också en liten passning till att vi hade inte råd på slut. Det var ju också...
Han var tvungen att få in det.
Det är roligt. Ja, det är små digs.
Hoppas att han blir lite bättre än Alexis Sanchez i United. För att City riktade vill också ha Alexis Sanchez.
City vill ju visserligen ha Alexis Sanchez också. Jag tror i och för sig att om Alexis Sanchez hade gått till City så hade han gjort en jävla bra succé.
Det tror jag garanterat.
Han gjort det ganska bra i City, tror jag också. Ja,
vinna skytteligan.
Ja, precis. Han var ju rätt bra i Copa America i somras till exempel.
Ja, det är fortfarande
han
bra.
Han kan ju fortfarande spela fotboll.
Ja.
Däremot, han är ju heller inte den första att bli fullständigt decimerad av José Mourinho, och att sen att det tar en stund och vi har sett en Eden Hazard liksom spela som en juniorspelare under Mourinho när liksom det mentala inte funkar i den relationen liksom. Så att det, han är inte den första att inte...
Nej, det är ganska många.
Han är inte den första att ha stagnerat i United, om jag säger så.
Heller? Nej, så är det. City som sagt, de hade tydligen inte råd att köpa Harry Maguire. Däremot så har man råd att köpa Cancelo från Juventus.
Alltså, det ska vara, måste jag bara lägga in, vad håller Juventus på med? Alltså allvarligt talat, Danilo är, vet jag som följt Real Madrid ganska väl, vilken otrolig säkerhetsrisk det försvarsspelaren är. Han vet inte vad positionsspel är för någonting. Han syns inte på egen planhalva när motståndarlaget anfaller. Nu överdriver jag lite väl, men att Juventus i det här läget man sitter känner att men vi tar 30 miljoner plus Danilo för Cancelo. Måste vara att Cancelo också har vissa defensiva brister, men är en otroligt mycket bättre högerback än Danilo är. Och känner att det blir bra.
Och det som är
behöver United, eller Juventus, de här pengarna.
Ja, och behöver City Cancelo? Man har ju Kyle Walker.
Exakt, det är det jag tänker också på det här. Så Kyle Walker är bra. Jag tycker han är bra, duger liksom helt. Men Cancelo, alltså baserat på vad jag fått läsa från Juventus på Twitter och så är han bra spelare. Alltså, han har haft en bra säsong för det.
Cancelo är en jättefin.
Men City, alltså lite orimligt i hjärnan att jag får inte ihop det
alltså,
riktigt.
Jag fattade, för jag känner ju att de mer... Ja, det är ju om de har tänkt att han ska spela vänsterback då. För att där är ju Zinchenko nu som framförallt spelar vänsterback. Och där har det ju funnits en möjlighet. Ja visst, Mendy är väl klar. Men alltså, han var ju bedrövlig förra säsongen. Och jag har varit väldigt, väldigt skadad liksom.
Där ska ju tilläggas att Danilo användes ju som vänsterback.
Och Danilo har ju framförallt spelat vänsterback
och
i City.
Och jag tror att det här är ju ändå också, det är Pep Guardiola som ser, okej, vad är det vi behöver åtgärda den här sommaren? Det första han såg var, okej, Fernandinho är otroligt viktig för oss, men han börjar faktiskt komma till åren. Vi behöver någon som kan rotera med honom, axla hans mantel och redan nu gå in och liksom fungera i vårt spel. Han får Rodri för en fantastisk utköpsklausul, en av de bästa värvningar vi har sett den här sommaren. Sen känner han, jag tycker att ytterbackspositionen är svag. Vi kanske vill rotera Kyle Walker för att kunna hantera alla olika turneringar vi är med i. Någon som även kan spela till vänster och har den offensiva kvaliteten för att fungera i det spelet som Manchester City spelar. Ja, men det finns en Cancelo. Och när man får det här dealen, som det ändå är, tycker jag, såklart man slår till.
Men frågan är, City, de spelar ju tre backar ibland. Med Walker som...
Ja, det har ju varit i vissa matcher.
Inte så mycket.
Det är framförallt i landslaget har ju Kyle Walker spelat till höger i en trebackslinje. Så han kan ju göra det också. Det har ju gjort väldigt bra. I City så har det ju varit en fyrbackslinje där han spelat till höger. I första hand. Och han grejen med Kyle Walker är att han har en sån otrolig spets i sin snabbhet. Alltså han är ju verkligen en så här brittisk ytterback på det sättet. Han är supersnabb och han kör verkligen alltså längs med linjen, sällan in i banan, trampar runt sina motståndare och lämnar ganska mycket, så litar på sin snabbhet väldigt mycket i försvarsspelet och gör det väldigt bra. Han har väldigt fin timing i att kunna släppa en stor yta, gå högt, utmana offensivt men ändå hinna hem och täcka upp. Så han lever väldigt mycket på sin fysik och på sin...
Men en ytterback i City ska ju också kunna gå in, inte bara liksom ligga och slicka kanten, utan ska ju kunna gå in och börja liksom agera som någon sorts extra mittfältare. Och det har vi sett väldigt ofta i Guardiola City. Och Cancelo känns ju logiskt sett en perfekt typ för att kunna liksom, med snabbheten som han har, med tekniken, skottet, liksom spelsinnet. Jag tycker det är en supervärvning på alla sätt.
Ja, men det är det som har varit så intressant, för att Guardiola har ju ofta spelat lite asymmetriskt, så att man har Kyle Walker på ena sidan som kör stenhårt upp och ner längs med kanten på höger sidan, men på defensiven som man spelar med det som Fabian Delph, som ju är en central mittfältare egentligen, som verkligen kliver in och blir en del och spelar trianglar upp, att man har spelat på olika sätt på sidorna. Och det, ingen älskar ju att laborera med sånt här lika mycket som Pep Guardiola.
Nej, det är helt sjukt.
det är det han gör. Så han har säkert en plan för Cancelo också. Det är ju en väldigt fin fotbollsspelare, så att han kommer... jag är säker på att han kommer hitta en roll för honom. Men som det ser ut just nu, så undrar man lite grann, ska Cancelo spela vänsterback? Liksom? Då är
det hade ju inte förvånat mig om vi ser plötsligt Rodri spela vänsterback i någon match. Alltså, när det kommer till Guardiola, om vi tänker så liksom.
Du gillar han ju Zinchenko, Pep Guardiola. Så jag tror att Zinchenko faktiskt har tänkt att spela väldigt mycket den här säsongen.
Ja, han är väl given nästan, alltså i startelvan, känns det som.
Men problemet City har det är ju att alltså, de har erövrat England. Det får man ändå säga, de har vunnit Premier League-titeln flera år i rad nu. Och de har ju vunnit allt som går att vinna på hemmaplan. Det som är det stora målet, det som saknar, det är ju framgången i Champions League. Och för att nå, det låter klichéartat, men för att nå framgång i alla turneringar så behöver du en väldigt bred trupp. Guardiola har dessutom en väldigt bred skattkista att jobba med. Han ser att okej, om vi har Cancelo och Kyle Walker som vi kan rotera på en högerback, det är ganska bra uppsättning. Så alltså, De gör ju ett superfönster hittills. Ja. Inget att snacka om.
Och jag menar, det är inte så att de inte har haft två bra spelare på samma position tidigare i den Nej. Klubben och att det har fungerat. Nu får vi väl se vad som händer med Sané då. Men det är också så här, man kan ju inte ha en Leroy Sané och sätta dem på bänken. Jo, det kan man göra om man är Manchester City. Man kan inte ha en Bernardo Silva och sätta honom på bänken. Och det gick alldeles utmärkt den första säsongen. Och jag menar, Riyad Mahrez är en bänkspelare i Manchester City. Han har inte varit någon annanstans. Och så vidare. Gundogan är en bänkspelare. Alltså så här, det är ju,
det är en fantastisk trupp de har.
Det är ju helt sjukt. De har ju världsklass på, alltså gånger två på alla positioner. Så att de löser nog det här också. Ja. Kanske inte på mittbackarna just nu då. Sen kompani lämnade och,
Ska väl in någon där också kanske. Men frågan är vem det skulle vara återigen. City har väl dock lite mer attraktionskraft än vad kanske Arsenal har i det här sammanhanget.
Ryktades inte Otamendi tillbaka till Valencia?
Jo, precis. Otamendi kommer ju från en så här sedvanligt svajig landslagsinsats med Argentina. Nu vet jag inte vad Valencia skulle med Otamendi till i dagsläget, så att deras mittbacks alltså uppsättning tycker jag ändå ser ganska bra ut. Som det, man kan väl diskutera, Garay kommer till åren och så vidare, Gabriel Paulista kan man säkerhetsrisk ibland, men Diakaby är ju liksom otrolig utvecklingspotential på. Men det skulle inte förvåna mig om City plockar in mittback, men det känns ju som att de kanske skulle gjort det tidigare i fönstret, för de har ingen anledning att liksom börja stressa nu på deadline riktigt.
Det var City det. Nu kommer vi då till det som verkligen är dagens stora snackis i sociala medier. Det rör Christian Eriksen, det rör Manchester United och det rör Bruno Fernandes. Och det finns då förslag kring att eventuellt då Christian Eriksen ansluter till Manchester United och Bruno Fernandes istället ansluter till Tottenham. Vad säger ni om den här lilla minikarusellen?
Då antar jag att om Christian Eriksen går till United, det är ju ändå ESPN som jag läste för två timmar sedan. De är ganska trovärdiga. Om han går till United, då kommer ju med stor sannolikhet Pogba lämna United. För att jag kan inte se Pogba och Eriksen i samma startelva. Det blir förbi obalanserat, om man säger så.
Var inte det Real Madrid skulle ha enligt alla i början av sommaren?
Jag har väldigt svårt att se båda.
Ja, jag har också svårt att se båda, men...
Ja, alltså det är, alltså i så fall skulle man ju tvinga Eriksen att bli en box to box mer än vad han är nu ju.
Vilket jag ändå tror att han skulle kunna hantera.
Det tror jag också. Han jobbar rätt hårt och en duktig bollvinnare, men jag tror att Solskjær vill ha Eriksen i sådana fall som en nummer 10. Alltså en poängfot som ska kunna leverera till Martial, till Rashford och så vidare. En bara liksom lite som Özil i Arsenal liksom.
Jag gillar ju Eriksen, alltså jag har inte talat mig själv att han är en av världens smartaste fotbollsspelare, alltså verkligen. Så, men som sagt, kommer han till United, då är det Pogba som försvinner med stor sannolikhet. Alltså.
Ja, för att alltså, med tanke på det United som Solskjær verkar bygga, som ska vara ett hårt arbetande kollektivt lag som liksom verkligen svettas för matchtröjan, för det känns ju som att det är där han försöker bygga, så känns det ju som att ja, Eriksen, då är han ju längre fram, precis som du säger, Patrik. Sen tror jag ändå att han vill nog ha liksom grovjobbande spelare på i princip alla positioner också.
Såklart.
Då kommer ju inte Pogba vara kvar om Eriksen kommer. Så känns det ju som i alla fall.
Nej, det är min känsla också. Någonstans ska alla ta vägen och alltså, Pogba vill ju inte vara kvar.
Nej, det är bara så. Det är bara att han kostar för mycket, alltså,
ja, men han kostar mycket och han är svår att ersätta, och det är liksom det är en svår affär att genomföra överhuvudtaget för alla. United måste ju känna att de på något sätt går vinnande ur det också, att det finns alternativ som är bättre för dem.
Det är kanske också en anledning till att United inte har sålt in Lukaku än, för att de vill ju ha så mycket pengar för honom, vilket uppenbarligen inte är beredda att betala.
Och det är fortfarande tyst om Alexis. Ska han sitta kvar där? Alltså det är det jag undrar också.
Ja, det är en bra fråga.
Det kommer inte hända någonting där. Jag tror inte det.
Tragiskt att en sån spelare ska sitta och nöta en bänk, om det är så i alla fall, tycker jag.
Nej, men jag tycker man ser här, alltså United är intresserade av Dybala, United har varit intresserade av Bruno Fernandes, United är nu intresserade av Christian Eriksen. Vi ser en spelartyp som Ole Gunnar saknar. Alltså det är ju en nummer 10 liksom. Det är ju en en ganska fri offensiv mittfältare som ska slå den sista avgörande passningen. För det är det de här spelarna gör.
Mm. För det är inte Mata eller Jesse Lingard som ska göra det.
Nej, nej, alltså, de har inte den foten eller den... Liksom. Eller Mata har ju foten,
ja, absolut. Han är ju för trög nu för tiden. Det är ju så.
Han håller i 10 matcher max per säsong.
Ja, alltså Matas fot är ju verkligen helt magisk. Absolut, när han är i stöten och han kommer i sina lägen, då är han ju magisk att titta på. Jag tycker man ser ett väldigt tydligt mönster här i alla fall, att det är en poängspelare som ska in där. Och det är klart att Pogba är ju poängspelare just nu, men en annan typ utav poängspelare. Han tar ju väldigt mycket plats på det där mittfältet. Jag har som sagt också svårt att se en annan liksom speldirigent komma in på ett mittfält tillsammans med, alltså en så offensiv speldirigent tillsammans med en Pogba bakom. Då hamnar han ju igen i en situation där han ska spela mycket djupare än vad han egentligen passar för. Alltså det som han gjorde under Mourinho, det trivdes ju ingen med.
Och då står ju där United igen, sista dagen, deadline day, och panikvärvar som de gjorde med Fellaini för 2013.
Men om vi leker med tanken att Eriksen inte blir någonting av, för jag tror faktiskt inte att det blir någonting av det här Eriksen-grejen i slutändan. Att det blir Bruno Fernandes då som kommer in till slut ändå. Räknas det som en panikvärvning, så att vi har pratat om det hela sommaren?
Nej, det kan inte, men samtidigt affärer som gör så här tätt in på deadline day görs ju med någon slags panik.
Och då blir man ju ännu mer fundersam över, men varför kunde ni inte bara betala den där summan mycket tidigare?
Men det är ju Fellaini som du var inne på liksom. Kan få honom jättebilligt, vänta lite, och sen står man där, så man betalar 20 miljoner extra pund för honom.
Exakt.
För
att
man
inte
är på tårna, men det är ju Ed Woodward är ju inte på tårna.
Nej, man undrar ju vad han har gjort hela sommaren. Det är helt sjukt. Ja.
Man Bissaka kommer relativt tidigt ändå, men det dröjde ju också, om vi säger så. Harry Maguire ska vi inte prata om hur mycket det dröjde. Ja. Och Daniel James till viss del dröjde ju även den. Det är ingen här snabb förhandlare på så sätt. Sen har väl Mario Mandzukic spåret. Jag vet inte om det är helt och kallnat, men jag sitter ju fortfarande och tror att det är en supervärvning.
Det tror jag också. Jag tror att det finns en ganska stor chans att Mandzukic faktiskt anländer om Lukaku lämnar. Och jag menar, Lukaku tränar med Anderlecht just nu. Han är inte ens med i truppen, så att han lämnar, det tycker jag känns helt givet.
För Juventus vill ju fortfarande ha honom.
Juventus vill fortfarande ha honom.
Ja, precis.
Och då kan jag verkligen säga, jag tror att Mandzukic hänger lite grann på att Lukaku hamnar i Juventus kanske.
Men med tanke på att italienska fönstret stänger så pass mycket senare, vågar man gambla då, ta in Mandzukic och förlita sig på att man kommer få Lukaku såld?
Kanske, alltså de har ju också råd att vänta ett halvår om man skulle vara, om det skulle vara så liksom.
Fast då går ju värdet ganska rejält ner också, så är det. Ett sånt halvår, så att det blir intressant att se, för jag tror ändå att det kan ju finnas spelare som kommer att röra på sig efter att det brittiska fönstret har stängt, åtminstone som trupperna ser ut idag, och särskilt Uniteds trupp, så känns det som att det finns vissa spelare de måste offloada, och då kanske de gör det efter.
Jag menar, det kanske är så att den Alexis försvinner iväg till Paris Saint-Germain på ett lån, eller till någon annan, kanske ner till, alltså vem vet, Monaco eller något sånt där på ett lån de sista veckorna här. Det är ju inte alls omöjligt att det kommer vara så. Men det är Bruno Fernandes till Spurs då. Det vore ju en kanondeal för dem om de kan få iväg Christian Eriksen med ett år kvar på kontraktet. Och få in en ung, lovande, superspännande spelare, Bruno Fernandes, för ungefär motsvarande pengar. Det är ju kanon.
Spontana känns det att han passar också in i deras, alltså hur Pochettino vill spela. Bruno Fernandes, en hårt jobbande, kreativ liksom, mittfältare. En bra och nyttig för just Spurs, känns det som liksom, att han är liksom anpassad till Spurs.
Och nu när liksom Lo Celso-förhandlingarna som också pågått under hela sommaren verkar ha strandat på ett eller annat sätt, så känns det som Tottenham måste titta på något annat, och då låter Bruno Fernandes ganska vettigt. Om United ligger och inte kommer någon vart, så är det lika bra för Tottenham att gå in och ge sig in i löken också.
Vad händer med Lo Celso egentligen?
Han verkar ju bli kvar i Real Betis nu, eftersom att Real Betis kräver en viss summa som ändå tycker, sett till att en Premier League-klubb kommer och knackar på dörren, så är den ju absolut skälig sett till vilken kvalitet den spelaren har. Men Tottenham, petar på öronen och så vidare, och man kommer inte riktigt till konsensus där. Och då sitter ju Betis kvar med ett mittfält med både Nabil Fekir och Giovanni Lo Celso, så man kan ha det sämre om vi säger så.
Ja. Betis är ju spännande inför den här säsongen. Så är det.
Ja, det är jättespännande projekt de har faktiskt.
Ja, verkligen. Hur spännande tycker ni Darbys projekt är?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ganska spännande nu. Senaste dygnet.
Wayne Rooney.
Ja.
Vill hem till England igen. Eller väl Colin som vill hem för om vi ska uppfostra barn. Det kanske inte Wayne är så involverad i. Jag vet inte.
Nej.
Han är ute och slarvar. En av anledningarna till att de valde just Washington, alltså DC United då, skulle ju vara enligt Wayne Rooney att det var ett bra ställe att uppfostra barn på, att det var liksom inte Los Angeles eller Florida eller New York eller sådär. Ja. Så vet jag inte, alltså du vet, de lever ju inte i det vanliga samhället ändå, de här människorna. Så
nej, jag fattar inte hans poäng riktigt.
Lite så fördomsfullt ändå att tänka så. Man blir att du sa, men det är stökigt borta där på västkusten. Så ta det lugna.
Det var så han sa. Alltså, han uttryckte sig så. Han sa, det känns som ett good place to raise for kids. Nu verkar det ju inte som du är lika bra ändå som hemma i England. Är känslan och att de faktiskt familjen vill flytta hem igen. Alltså Washington är en ganska tråkig stad, är det inte det?
Jag har faktiskt inte varit där.
Jag har varit där sådär, en sån här turistdag, kajkat runt och tittat på Vita huset och de andra.
Nej, det är inte en klassisk såhär, huvudstadsstad. Nej. Alltså fast huvudstad är liksom klassiska bemärkelsen, inte som storstadshuvudstad.
Nej, vad jag menar. Precis.
Alltså Washington är ju inte min spontana resmål. Om jag ska åka till USA, då kommer jag inte välja Washington så här liksom. Känns
nej.
Det som? Ja.
Nej, det gör man inte. Även om jag varit där och turistat. Så jag vet inte. Det är precis, alltså, de lever ju ändå inte med oss andra.
Nej.
Så vad fan spelar det för roll?
Flytta
till Kazan liksom. Du kommer ändå inte bo med dem som bor i Kazan. Du kommer liksom bo i ett jävla mansion någonstans och ha privatkockar och liksom flyga barnet till ditt privatjet till skolan varje dag liksom. Jag vet inte. Jag kanske har mer fördomar om fotbollsspelare än vad jag har.
Nej, jag har så exakt samma. Alltså chaufförer överallt
Ja, exakt. Samtidigt så får man ju alltid de här bilderna på när liksom Raheem Sterling är och handlar på Tesco en lördag morgon och såna här saker.
Och det lyckas ändå de där brittiska tabloiderna vända till något negativt med tanke på deras
Då är han snål.
Ja, just det.
Vi behöver inte börja gå in på den behandlingen av Sterling, alltså, för det kommer ju börja brinna här då av ilska från undertecknad.
Rooney till Derby. Alltså, han har ju också, det finns ju en tränarbaktanke här också. Rooney vill ju själv närma sig. Gammal, han är väl inte så gammal? Alltså.
Nej, fan. Alltså, jag lovar mig själv att inte gissa ålder här.
Nu är det tillbaks fyrk för
semester. Han är väl lika gammal som James Milner, va? Så han är då 32 eller 33 eller något sånt där.
Jag litar helt på det här.
Ja, 35 skulle jag gissa på, men jag är inte så.
Nej, jo. Nu kommer jag på Wayne. Han är ju 85.
85, men då fyller han 34 i år.
Ja. Han är inte 85.
Tror han 86.
Ja,
men alltså, nu det här är för dåligt.
Ja. Det är
nu googlar jag direkt. Rooney är född 1985, oktober, så han är 33. Men fyller då 34 snart. Så det var mitt emellan.
Ja, det var. Jag tycker det är en kittlande tanke, för att liksom som vinner på, han vill ju vara tränare och så.
Ja.
Och nu får han vara spelande tränare. Oklart riktigt vad det innebär alltså, att vara spelande tränare.
Det är direkt en varningsflagg på det här med spelande tränare, tycker jag. Alltså att det blir ofta så här att bättre att ha en roll i sådana sammanhang än att du ska börja hålla på och peta i olika roller som faktiskt också är kopplade till varandra. För det blir ju situationer av liksom jäv karaktär.
Om man inte är Kenny Dalglish, det vill säga.
Ja, han har...
Han var spelande tränare under ett par säsonger med Liverpool när de men det fortsätter vinna titlar.
Till exempel, nu är ju inte Andreas Granqvist tränare, men det är ju ett annat exempel, till exempel på att liksom, typ sportchef och spelare samtidigt kanske inte är den bästa kombinationen. Nej. Alltid.
Jag var inte helt allvarlig heller. Där fotbollsvärlden har förändrats lite grann sen mitten på 80-talet.
Nej, men Kenny Dalglish lyfter du väl ändå?
Alltså. Ja, Kenny Dalglish är ett geni. Det är ju inte någonting.
Men angående Rooney känns det som från Derbys del, tycker jag lite också konstigt agerat. Man har valt, man ger först en Frank Lampard chansen. Mm. Som ändå gör det väldigt bra. Visar liksom fina tränarkvaliteter. Gör väldigt bra som sagt med Derby och får det här Chelsea-kontraktet. Ska man verkligen gå på en före detta landslagsspelare som egentligen inte har någon koppling till klubben, återigen som bara vill få igång en tränarkarriär? Kan man pricka så pass rätt två raka gånger på sådana val?
Nej, det tror jag inte. Nej. De drog ju Steven Gerrard också efter att, alltså under förhandlingarna med Lampard och Chelsea, så ska de ju hört av sig till Gerrard Rangers och han tackade nej. Då blir man så här, alltså, bara för att båda två var lika som fotbollsspelare så här en gång i tiden, ungefär lika gamla, så ska de vara lika dana som, alltså det är två helt olika jobb.
Ja. Det känns ju som ett stort PR-trick alltihopa. Ja. Och att man ser tränarposten som någonting liksom PR-mässigt som ska generera rubriker för att folk kommer skriva om Derby om Wayne Rooney tränar dem.
Ja, vilket skulle göra.
Jag ser ju inte något.
Nej, sen kan det ju funka. Alltså båda, alltså alla tre, Rooney, Lampard, Gerrard har ju haft framgångsrika karriärer med bra tränare som har lärt sig liksom mycket av i klassrummet och så det kan ju vara framgångsrikt, absolut. Men
ja. Visst, men det är också många av de där, alltså, Gary Neville hade också en ganska bra tränare under många år.
Thierry Henry.
Ja, Thierry Henry har också haft några stycken. Det har inte gått jättebra.
Nej, det
har
inte.
Så att det är, ja.
Var räknar Maradona här?
Juren är väl fortfarande ute om Steven Gerrard lyckas som tränare också, va? Det är ju, att komma tvåa med Rangers är ju...
Jag sett ju vart de var för några år sedan, så är det väl ändå ungefär man kan vänta sig, eller?
Ja, alltså det är som sagt, det är inte dåligt på något sätt. Det är heller ingen supersuccé.
Det är ju ingen garanti för någonting egentligen. Alltså, men jag ser väl bara att i Derbys fall så känns det som att... Jag förstår ju på ett sätt att ja, man kan lida av den här nostalgisjukan när man vill ta en förutav spelare i klubben till en tränarroll och så vidare. Men i Derby har ju ingen som helst koppling till någon av de här spelarna. Och det... Nej.
Men visst känns det lite kittlande ändå att kanske, bara kanske, om ett par år får vi se Rooney i Premier League, Gerrard och Lampard träna varsitt lag i Premier League.
Det ska vara skol ska in där också, då jävlar.
Ja,
ska Roy Keane tillbaka också? Han har ju redan börjat med.
Ja, det, ja.
Alla ska in.
Ja. Alla ska med.
Carragher ska väl ha ett lag också, vad det lider. Sen så har vi snart hela startelvan från VM 2006 i... Ja, för sig. Keen var inte där.
Lite fantasilöst ändå, kanske.
Visst är det det?
Ja.
Typ som Steve Bruce till Newcastle.
Newcastle, ja.
Det är väl själva höjden av fantasilöshet. Ja,
ja. Vem ska vi ringa? Vi ringer Steve Bruce.
Ja. Ja. Ja, bra i Manchester United en gång i tiden.
Ja, det var det. Liksom,
ja. Var du tränare länge, då tar vi honom.
Ja. Kan liga.
Kan liga. Ja, oh, herregud, man blir så trött på det där. Ja. Ja, 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 ja. Vi går vidare från Wayne Rooney då, så tar vi oss inte så superlångt då. Vi hamnar i Everton.
Mm.
Där finns det ju känningar, om man säger
så. Och tala om ändå ett projekt som jag tycker är lovande faktiskt.
Alltså det börjar ju, fan vad de har levererat på den här transfermarknaden den här sommaren.
Ja.
Det, och nu sägs det ju då att Everton ska ha lagt ett miljardbud på Wilfried Zaha.
Men det var väl kombinerat med två spelare, att de skulle kasta Cenk Tosun och McCarthy åt andra hållet också, ja, väl?
Så är det, ingår det där, men det är ändå liksom...
Och då undrar man ju, vad var det, 60 miljoner plus de två? Ja. Så då värderar man alltså Cenk Tosun och McCarthy till en sammanlagd summa av 40 miljoner.
Ja, det är ju... Det är ju ganska, siffror, det är en ganska hög värdering.
Ja, verkligen.
Cenk Tosun är en bra forward. Jag tror fortfarande att han kan uträtta saker i Everton. Men ja, det är väl lite väl hög värdering kanske, va?
Ja.
Men Everton känns alltid spännande. Två dagar innan säsongen, eller tre dagar innan säsongen. Nej, men sen i oktober, då har
bubblan spräckt.
Exakt, ja.
Fast de har ändå någonting på gång. Jag har varit inne på det tidigare i sommar också. Vi har ju suttit och sågat Everton tidigare såklart och skrattat gott åt deras panikvärvningar. Men det är ju en annan sportlig ledning där nu. Det finns en annan tanke med hur man värvar spelare och så vidare. Annan klokhet. Alltså Moise Keane för det priset man får. Den värvningen hade Everton aldrig gjort tidigare.
Nej.
Utan man hade tänkt, jaha, okej, okay, ja, men vi värvar istället typ, inget fel på Harry Wilson, men typ värvar honom för...
Förutom att han spelar i Liverpool. Och
men vänta, du menar inte Harry, jag menar den andra Wilson. Som är helt
Callum fel. Wilson.
Ja,
Callum
precis, Wilson. Det var han.
Bournemouth, ja.
Ja,
för, ja, verkligen. Det är, ja, väldigt
för typ dubbla priset. Det hade varit väldigt mycket mer Everton att göra. Inte att det är något fel på honom, men exakt. Ni förstår vad jag menar. Man tittar inte så långt. Nej. Nu har man en helt annan sätt att arbeta på vad det verkar. Jag tror ändå att vi ska inte skratta bort Everton än.
Fabian Delph däremot, det är ju en klassisk Everton-värld. Man plockar en engelsk spelare från ett av stor som inte riktigt får plats i de storlagen. Det är Gareth Barry all over.
Ja, liksom. Men man gör det för ett jätteskärligt pris och det är fortfarande en mångsidig spelare, så jag tycker ändå att det är en väldigt bra värvning.
Ja, jag tycker också det är en bra värvning. Det var Gareth Barry med. Wayne Rooney var väl så där, men det är liksom det är en klassisk Everton annars.
Ett kännetecken. Ja.
Ja. Men Wilfried Zaha, om de skulle lösa den här affären, då börjar de se bra ut.
Ja, absolut. Och då kommer vi till den frågan, kommer de kunna slå sig in i topp 6 alltså, och verkligen vara med på allvar om Europa-platserna?
Alltså om Arsenal inte löser en mittback och Everton löser den här affären, då vet det fan fall. Då kommer de få jobba om det, i alla fall. Arsenal, för att det finns uppenbara brister där som skulle kunna kosta väldigt många poäng, samtidigt som Everton kommer, om de med all den här kvaliteten, om de får igång det, alltså det är ju så mycket som ska falla rätt, men då kommer de ta rätt många poäng, alltså de kommer bli riktigt svåra att slå. Alltså en sån spelare som Wilfried Zaha med all den rutin han har, och, alltså han kan de här spelarna, han kan den här ligan. Det är nog en lagom nivå för honom också. Han har ju varit i United en vända. Visst, han var väldigt ung då, misslyckats. Jag är ju väldigt förtjust i Wilfried Zaha. Det har jag varit inne på många gånger. Visst att han kanske gör lite för få poäng med tanke på hur mycket han skapar och hur många anfall han skapar och hur mycket chanser som uppstår runt omkring honom. Men han kan ju, alltså en mot en är det ju i stort sett ingen. Det var ju Eden Hazard som inte är kvar i ligan som kunde liksom mäta sig en mot en med Wilfried Zaha. Annars är det ju ingen. Det är ju liksom Mohamed Salah kanske.
Nej, men om ekonomin finns för att göra det, så är det väl en supervärvning av Everton på alla sätt och vis. Ja, så är det naturligtvis. Så det är också ett styrkebesked av dem och visa att okej, vi är faktiskt med och slåss. Nu handlar det inte om en topp 6 som man ska försöka bryta sig in i. Nu är vi också med och slåss här liksom. Jag vill ju också...
Och någonstans måste de ju göra det. Alltså de kan ju inte ligga kvar och komma sjua varje år. För all framtid. Någonstans måste ju... Nu har man väl också fått ett godkänt på ny arena, tror jag. Det ska byggas... Det var ju inte så svårt som det brukar vara, eftersom borgmästaren i Liverpool då är Everton-supporter. Det finns ingen bitterhet i detta.
Det var viktigt att lägga in i alla fall.
Att de fick den fina dealen med staden där. Och den fina. Skitsamma.
Men kommer de att större arena än vad ni gör då?
Hemska tanke.
53 000.
Fanfilt har väl inte.
Var det 53 000?
Ja, jag tror det. Jag skrev om det för 2 veckor sedan.
Ja, ja. Då är
Anfield Anfield är mindre.
Nej.
Är det inte
sen utbyggnaden. Tror jag inte. För 55. Vi tar nu. Jag minns faktiskt inte hur mycket Anfield tar.
Kan jag faktiskt tycka att om Everton ska bygga en ny arena, då ska de bara av liksom rena principskäl lägga till en eller 1000 platser mer än vad Anfield.
Det är väl som stadshuset här i Stockholm, va? Är inte det så här 50 centimeter högre än stadshuset i Köpenhamn?
Ja, men det,
jag för mig att det finns en sån symbolik.
Jag älskar sån pettiness liksom där i valsammanhang. Jag tycker det är helt underbart.
Ja, Everton, de har tunga investerare i ryggen och en tränare som i alla fall offensivt vet hur man ställer upp ett fotbollslag. Sen ska han göra det defensivt också, men
de har ju... får tid att göra någonting nu. Det ska bli faktiskt jätteintressant att se dem. Och det varningens finger också för liksom Wolverhampton. Hur de har röstat här nu också. Inte tappat någonting av de här fina spelarna som fanns i den klubben förra säsongen. Fått in förstärkningar från Cutrone för ett jättebra pris. Den donker. Det händer intressanta saker i de här lagen bakom topp 6. West Ham tycker jag också har ett jätteintressant projekt. Vilket verkligen. Man också säger varje år.
Men alltså, de ser ju riktigt, riktigt fina ut nu. Och jag menar, vi ska komma ihåg att Filippa Andersson och sen att Lanzini nu är tillbaka från sin skada.
Ja. Fornals, Haller, två kvalitetsvärvningar som även de större klubbarna borde skulle kunna titta på.
Alltså Filippa Andersson och Lanzini med det de tar till fotbollsplan, med Haller där fram som med allt det han kan.
Precis.
De blir livsfarliga alltså.
Det måste vara, det är ganska konstig situation när du har en så pass liksom utmejslad topp 6 i en liga som har de här Europaplatserna varje år, att det krävs något liksom anmärkningsvärt för att slå sig in. Ja, eller att någon av lagen ovanför är anmärkningsvärt dåliga. Mm. Och det är en intressant situation man jobbar i liksom som klubb där. Att...
Hur hade ett sånt där Everton klarat sig i Bundesliga till exempel? Eller ett West Ham?
Ja, det klassiska frågan.
Ja. Jag tror de hade klarat sig bra. Alltså med det truppen de har idag och så.
Alltså sätter en truppinvestering så är det dyrare startelvor än vad alla utanför liksom topp 2 3 i de övriga ligorna kan mönstra, så är det ju. Du var inne på Harry Wilson och Bournemouth innan. Lite ofrivilligt.
Callum menar jag.
Ja, exakt. Men Harry Wilson från Liverpool på väg till Bournemouth.
Jaha, den är sjuk ändå.
Ja, den är lite sjuk. Det pratas om ett lån där. Var utlånad till just Derby förra.
Gjorde det där drömmålet mot United i ligacupen.
Exakt.
I höstas.
Han gjorde några riktigt fina.
Frisbacksmål.
Ja, otrolig vänsterfot. Men är liksom en högrytter som gillar att gå inåt då med sin vänsterfot. Han är väl offensiv spelare överlag, har spelat på flera offensiva positioner, men framförallt gillar utgå från höger. 22 år gammal. Det var ju många som ville ge honom chansen i Liverpool, många Liverpool-supportrar, men han kommer få för lite speltid. Det är ju trots allt så att, jag menar, han är ju på Mohamed Salahs position, och när Salah är borta så är det Mané eller Shaqiri som kliver in. Alltså
Och då har ju Origi också dessutom. Det finns ju mycket, de har ju bra täckt på den positionen vad det känns. Det pratas om, ska man få in en ytter till och så vidare, men det känns ju inte som man riktigt behöver den när Origi stannar och Shaqiri är kvar och så vidare.
Nej, det är
och sen
så.
Är det Brewster som nu vill ha lite speltid också.
Och Brewster vill man ju ge speltid, som dessutom ju är 4 år yngre än Harry Wilson. Och sen har vi Harvey Elliott som är 3 år yngre än Brewster.
när du rabblar upp det, liksom, åldern och namnen på de här spelarna, så känns det helt plötsligt att Liverpool har så otroligt spännande framtid. Alltså framför sig. Alltså,
Harvey Elliott är jag så jäkla sugen på. Alltså, det är helt otroligt. Precis fyllt 16 år. Och är köpt för att vara en del utav seniorlaget. Liksom. Och så här, när väl totalt respektlösa typen in första liksom träningsmatchen, in bara utmana, kör rakt in i liksom Lyon var det de mötte då i straffområdet, bara in och utmana backarna, liksom kriga, vinna, komma till avslut, våga ta avslut själv och så vidare.
Du ska se, han är på ett lån hos Preston North End inom ett år ändå.
Alltså antagligen, killen är född 03 så att,
det är helt för
det kanske är ganska bra. Men
det är helt absurt.
Alltså Wilson till Bournemouth låter ju för mig låter det främst spännande för att jag får ännu mer anledning att blanda ihop Harry och Callum Wilson i ett anfall. Men det låter väl logiskt att Liverpool ska försöka göra sig av med honom på ett eller annat sätt.
Ja.
Och sen hoppas på ganska fin utveckling och kunna sälja för en bra summa sen till en annan klubb.
Samma sak med Ryan Kent som har varit en sån där spelare under flera år nu som har legat precis utanför. Det har blivit ett lån, de har kommit tillbaka för säsong, utvärdera. Ja, det räcker inte riktigt dit. Gör några sån där saker på försäsong. Jag minns att han hade en fantastisk match mot Bayern München förra sommaren. De var så här, fan, Ryan Kent, där, liksom, där har vi en spännande lag. Han överstegsfintade sig runt och gjorde ett solomål. Ja, men sådana här grejer som en 20-åring kan göra på en försäsong mot ett bra lag. Det är en duktig spelare liksom, verkar försvinna till Leeds, Ryan Kent.
Man märker då att på semester och taggad och prata Liverpool. Ynglingar har kommit in.
Det händer ju ingenting. Får vi prata om de här? Får vi prata om juniorerna? Det händer ju inget annat. Jo, en sak händer. Mignolet har tackat för sig efter många år. Adrian kom in på free transfer.
Jättefint brev Adrian skickat till den här gärdsgårdsklubben i Spanien som han var och tränade med här nu efter att kontraktet gick ut. På ett sådär vykort faktiskt. Som han hade skrivit till dem. Och skänkte även träningsutrustning till det här laget. Alltså den verkar vara en ganska liksom fin person utanför planen som har kommit till Liverpool och ska hantera den andra rollen.
Han ersätter en väldigt fin person, Mignolet, som ju liksom har fått ta väldigt mycket skit under åren i Liverpool. Inte för att han egentligen är dålig, utan bara för att han inte är världsklass.
Såg ni videon han la upp som farväl när han tar farväl Liverpool? Mignon ner. Mm. Det var jättefint,
ja, tyckte jag. Han har varit en otrolig liksom, lagspelare. Mm. Han är ju alltid den första... när Alisson kom in och började leverera och Simon Mignolet var den första ut på sociala medier och liksom hur glad han är för liksom Alissons skull och hur snabbt han har liksom anpassat sig till spelet i laget. Och, han har varit en väldigt, väldigt liksom sådär uppskattad lagkamrat.
Får jag vara lite cynisk här? Mm. Alltså, det är ju ganska smart av en andra målvakt att gå ut och tokhylla första målvakten av rent liksom PR-skäl. Mm.
Han gjorde ju inte det när Karius kom in. Men han sa ju själv också att det var lättare för dem att vara andra målvakt till en Alisson Becker än till en Karius. Han själv märkte att det var kvalitetsskillnad. Han märkte att här kom en av världens bästa målvakter in. Mm. Det märkte han inte när Karius kom in.
Och där kom ju inte bara... ditt anseende som andra målvakt. Du framstår ju fortfarande, kan ju fortfarande vara en väldigt bra målvakt än andra målvakt till Alisson.
Ja. Och hem till Belgien. Och så vidare. Det känns bra.
Bra steg.
Vad händer med, jag har bara skrivit Neymar som nästa punkt. Jag har inte skrivit någonting annat.
Nej.
Händer det något eller?
Nej, inte vad jag har läst senaste veckan. Det är tyst.
Paris som försöker låna ut honom på ett eller annat sätt.
Jag såg bilderna va från firandet franska superkuppen.
Ja, alltså, vad intressanta bilder om vi säger så. Nej, intressanta.
Mappé drar ju typ slänger.
Först, Verratti, han står och tjurar liksom vid sidan av. Såklart inte ombytt i någon munktröja. Verratti tar tag i tröjan på Neymar, sliter in honom i lagbilden.
Han kom in och fira.
Ja, liksom, kom in och fira. Mbappé knuffar i först för så skojar de lite grann Mbappé och liksom sådär boxar lite på honom. Så säger han, skjuter faktiskt knuffar bort honom från lagbilden.
Sen ska man säga att de har lagt upp en bild tillsammans efteråt. Efter de bästa bröder och allt det där. Det är
klassiker.
Ja, det är en klassiker.
Alltså, oj, blev vi filmade? Det här måste vi göra någonting åt.
Men jag tror också där i striden sett Neymar. Jag vet inte, det känns väl som att han kanske inte bidrar med liksom den allra gladaste stämningen i Paris omklädningsrum just nu. Det är ju inte någon så här, vad heter det, friskis och svettis ledare liksom som står och glatt hejar på allihopa. Och han vill ju lämna såklart. Sen är ju frågan, Paris och Barcelona-relationen, den är inte 100% i Barcelona, är ju intresserade fortfarande. Men sen är ju den ekonomiska frågan där. Jag läste någonting som man får väl ta med lite salt här, att han hade erbjudits på lån till Manchester United. Men att United då ska ha tackat nej i det här läget, att man inte är intresserade. Det skulle ha kostat lite lönepengar också. Ganska om inte mycket, annat även om det skulle vara spelare som jag såklart skulle kunna förändra allt liksom för. Ja, det är ju fortfarande så pass bra fotbollsspelare.
Ja, absolut.
Och Real Madrid kommer det ju inte bli, för där tittar man ju snarare på en Paul Pogba och en Kylian Mbappé på längre sikt. Ja, det är ju frågan, han kanske sitter kvar där i Paris ändå, men det skulle inte förvåna mig ändå om Barcelona lyckas få till det där sista dagarna.
Då är ju frågan, vad händer med Coutinho?
Barca har ju sålt nu Malcolm. Mm. Så då är det en mindre liksom, i offensiven.
Är väl kanske den absolut mest tragiska transferhistorien under den här sommaren. Man vill ju knappt ta upp den här liksom, men att Zenit enligt uppgifter funderar på att faktiskt göra sig av med Malcolm efter de har värvat honom. På grund av att liksom, några idioter på läktaren då påpekar saker om hans hudfärg. Oerhört vidrigt om det är så att Zenit faktiskt gör sig av med spelaren efter något sånt här av den anledningen.
Att de viker sig liksom, för ett gäng.
Nej. Mm. Det är inte kul.
Rövhål på läktaren. Det är så vidrigt. Det är helt riktigt. Jag hade inte med den här faktiskt. Jag såg den här om dagen.
Men om vi tittar rent på Barcelona då, vad det lämnar dem oavsett, så är det ju så att i dagsläget så finns det ju egentligen inget behov av att skeppa Coutinho. För Coutinho kan ju fortfarande gå in och roteras och användas i liksom de olika matcherna som ändå är över en säsong. Men samtidigt så vill man väl kanske också göra sig av med honom, och man är ju, lyssnar ju gärna på bud. Om en Neymar ska in, garantera att då måste en Coutinho bort om man inte gör sig av med Ousmane Dembélé. För att det blir väldigt mycket människor där framme. Så det vi får ju se liksom. Vad var det Arsenal det pratades lite om, men det är väl absolut inte det Arsenal behöver, kan vi väl lugnt konstatera.
de har annat att styra med de här sista dagarna.
Styra med, så att jag tror ändå Coutinho blir kvar i dagsläget. Och då annars så är det väl att han blir, att Paris går med i slutändan på att men vi kan väl ta Coutinho plus cash för Neymar då. Men jag tror inte att de vill gå med på det där läget i och med relationen med Barcelona.
Emery har också varit ute och kommenterat Neymar-ryktena och sagt att vi har aldrig haft Coutinho i tankarna.
Det är inte alls aktuellt för oss liksom. Han är bra spelare, men nej.
Ja, precis.
Tack.
Ja. Typ så. Nej, jag tror inte att det är alls aktuellt. Det är väl Coutinhos eget camp kanske som har placerat honom runt lite grann. Eller,
Samtidigt har ju Liverpool också sagt nej till honom. Att Klopp har ju sagt nej, vi har inte råd med honom den här sommaren.
Ja.
Med tanke på att Tottenham tittar på, borde inte de snart placerat med Coutinho?
Jag tror inte de är. Alltså, Barcelona vill ha väldigt mycket betalt.
Jag menar bara placeras, inte att
placeras,
det ska hända.
Absolut. Ja. Jo, det känns ju rimligt. Det var ju lite snack om United länge också.
Mm.
Det är ju också en typ de hade
absolut
haft nytta av. Sådär. Vi ska svara på lite frågor. Vi har fått en från William Lindqvist här. Han skriver, varför rycker ingen i Timo Werner? Ett år kvar på kontraktet och Rasenball borde rimligtvis vilja casha in istället för att släppa honom gratis till Bayern nästa sommar.
det blir ju det som kommer att ske.
Alltså, kommer ett skambud på deadline day, montro. Leipzig har ju själva sagt att de vill sälja nu. Att de vill casha in på honom. De vill inte släppa honom gratis nästa sommar. Samtidigt så måste han ju själv vilja.
Men problemet för Timo Werner är väl att det är andra positioner många klubbar tittar på, och de spelare som har absolut störst problem att hitta nya klubbar hittills, som alltså andra klubbar försöker offloada, är ju just centrala forwards. Och där så finns ju redan, det är ju Lukaku, Higuain och Nicardi, och allihop är ju ute där på marknaden, och då är det inte så mycket plats för en Timo Werner. Så det är ett ganska tufft sits man sitter i när man försöker sälja, och annars skulle ju han vara intressant för många klubbar naturligtvis. Sen är jag personligen tveksam till om Timo Werner är på den nivån som många menar att han är. Tycker jag. Jag har vissa frågetecken. Jag ser ju någon sorts liksom flopppotential när han väl skulle flytta från Tyskland. Magkänsla ska tilläggas innan någon ifrågasätter vad jag tänker här. Men
jag hade ju jag fick frågan någon gång inför här, det var i något annat sammanhang, vilken min drömvärvning till Liverpool var inför den här sommaren.
Men har inte du sagt Timo Werner här när vi har suttit?
Det var kanske var här i och för sig, säkert sagt.
Jag minns att du har sagt det.
Egentligen för att han är, jag tror att han hade accepterat att vara fjärde anfallare i en fronttrio, om du förstår vad jag
menar. Men det förutsatte ju att Divo Origi inte är kvar då.
Ja, eller att Gorgi kan räkna eller kan acceptera att vara femte alternativ i en
lite oschysst efter att han avgjort Champions League matchen så kanske.
Som det, men också för att som jag såg det fanns också alternativet att spela en 4-2-3-1 med Salah som nummer 9, Timo Werner till höger, Mané till vänster.
För det är Werner kan ju även hantera ytterroller, vilket då gör honom intressant för alla.
Liksom precis, han kan ju spela till höger i en 4-2-3-1 och sen en Firmino som släpande då med typ Fabinho Wijnaldum eller Fabinho Keita bakom. Det, alltså just de fyra, alltså värden med sin snabbhet då, precis i, tillsammans med Salah, Mané, Firmino, hade ju varit rätt jobbigt för vilken backlinje som helst att hantera, så är det ju. Men, såg honom som väldigt bra fit för Liverpool, men de har ju uppenbarligen också gjort bedömningen att han är för dyr och han vill nog inte vara bänkspelare. Han känner nog att hans nästa steg är att han är startspelare i ett större sammanhang.
Det hade väl nästan varit ännu mer oförklarligt om Liverpool skulle gå in och panikbuda nu med tanke på att man har haft hela sommaren och inte gjort någonting.
Nej, det kommer de inte göra.
Nej, precis.
Nej, det
de behöver inte heller liksom panikvärva någon. De är ju bra. Jag tycker att Liverpool har en av Premier Leagues mest kompletta spelartrupper. Alltså, de behöver inte förstärka speciellt mycket.
Nej, så är det. Erik Rosén skriver, hur kan Bale inte ha hittat någon ny klubb för det här laget?
Ja, det finns väl alla möjliga aspekter som gör att Bale inte har hittat en ny klubb. Vi har en lön, vi har en vilja att ändå vara kvar, vi har ett golfintresse, vi har ett Real Madrid som ändå vill ha en relativt bra slant för Gareth Bale. Anledningen till att han inte då skeppades gratis till Kina, vilket ju verkar ha varit väldigt nära ändå. Och nu är det ju ett Premier League-fönster som stänger, och det innebär ju att det är ännu ett fönster som stänger för Gareth Bale. Kanske det största efter att Kina-fönstret då stängde. Och sen är det väl Bayern München dök ju upp från så här sista alternativ för Bale i någon så här, på någon text jag såg skumma förbi. Logiken finns väl om man inte skulle få en Leroy Sané. För en ytter, en offensiv kraft behöver ju komma in i Bayern München. Sen hade det varit väldigt icke-Bayern München att plocka en Gareth Bale på ett lån eller vad det nu skulle bli i det här läget.
Sen tror James.
Jag, ja, men James
var ändå yngre med någon slags, det var som en provanställning på något sätt för att köpa
loss. Ja, på ett annat sätt, och han sitter ju inte på samma galna lön som Gareth Bale gör. det är ju en jättekonstig situation man sitter i här för Real Madrid och för Gareth Bale och allihopa, när du har en tränare som uppenbarligen inte vill behålla honom. Du har en Gareth Bale som man inte riktigt vet, vill han stanna eller inte? Det verkar ju ibland som att han vill, och ibland så ska han ju bort och bli sur för att han inte får gå till Kina. Och, nej, soppa. Ren och skär soppa är vad det är. Och jag vet inte vad jag ska säga än mer. Jag har sagt att han stannar, ja men han går, och man har sagt olika under hela sommaren, men jag vet inte, ärligt talat.
Frågan är hur sugna Bayern München är att få till en till skadebenägen ytter. Liksom, de har ju Komen som är där, som spelar 10 matcher per säsong.
De har ju haft Robben och Ribéry och gänget liksom, ja. Så att de är väl vana vid det.
Ja, det är för...
Men alltså, ja, Bayern, det är ju sådär, vart skulle han annars hamna, ja, då? Ja, Inter hade ju varit igenom typ den där kinesiska klubben på något vänster, och den dörren verkar ju relativt stängd.
Ja.
Det skulle vara om Juventus får något ryck då, för de verkar ju kunna få för sig precis vad som helst nu under de här sista månaderna och fönstret, så att, men det...
För Bale och Cristiano är ju...
Ja, absolut.
Oerhört kompatibla. Ja, är de det fortfarande? Är de ja, bästa kompisar?
Nej, men de hade väl inga problem med
varandra. Nej, det hade de inte. Det var Ronaldo som...
Cristiano
är hans ego blev lite tilltufsat där när Bale kom. Det kanske var mest det.
Bale hade ingenting med Ronaldo, men Ronaldo hade någonting med Bale.
Nej, men BBC-trion kom väl jättefint överens. Den gjorde ganska bra ifrån sig också.
Ja, det får man säga. Verkligen. Anton Pettersson skriver: vad händer med Ben Chilwell? Skulle han till City, eller hur blir det? Och där var ju en vänsterback då, som kändes väldigt Pep Guardiola.
Det var ju oerhört tyst om honom.
Ja, sen hände ingenting. Jag tror helt enkelt att Leicester är så, nej, vi säljer Maguire, men vi kan inte också sälja Chilwell. Jag tror det är det som har hänt där, att de har helt enkelt bara sagt nej.
Man skulle aldrig kunna få lika mycket pengar i det läget, så på något sätt som man kan förbättra truppen anmärkningsvärt efter att Chilwell lämnar. Nu har du ju Maguire-pengarna att jobba lite med, även om ersättaren vill kosta lika mycket, men Chilwell pratade sig om det i Atletico också, som jagar vänsterback, men de har väl tagit sin oprövade britt genom att ta Trippier istället. Alltså för La Liga oprövade de än naturligtvis. Så att jag tror inte de tar in en britt till på andra kanten, och nu tog de ju redan Lodi från Brasilien istället, som jag tror kommer få en viktig roll direkt. Så vi får se, Chilwell stannar väl kanske en säsong till, och sen om man gör det bra återigen så borde han ju vara aktuell för en flytt.
Vad heter han? Firpo?
Junior Firpo, ja. Till Barca.
Är han klar eller?
Ja, han är helt klar.
Han är helt klar, ja. Jag missade den.
Jag personligen känner ju att Firpo är... Alltså det finns ju otroliga frågetecken kring hans defensiv. Och det är även när han spelar i en fembackslinje i Betis, då, med en treback bakom, som varit ändå tom på sin vänsterkant. Det kan ju visst del ha att göra med att mittbackarna inte gör det de ska också. Men... Barca behövde en vänsterback, det var inget att snacka om, för att kunna avlasta Jordi Alba. Firpo får dem en ung liksom spansk spelare som absolut kan göra det, men jag har väl vissa frågetecken för hur han skulle hantera en fyrbackslinje.
Hur ligger Jordi Alba rent defensivt?
Alba är enligt mig världens bästa vänsterback, så att, alltså, jag tycker det är liksom utan tvekan. Sitter du här och tänker Andy
Roberts?
Man hatar honom
lite grann för att han
är... Han är ett svin, höll jag på att säga, så han är ju vinnarskalle, men problemet är att han är ju fruktansvärt bra också. Ja,
fruktansvärt snabb.
Och nu när Marcelo bestämt sig för att sluta försvara igen, han försvarade ju faktiskt några år där. Han tänkte på defensiven och var bra där. Men nu när han har slutat göra det igen, så hör det Alba för mig världens bästa vänsterback.
Ja, Ben Chilwell är ju kanske någon som skulle kunna aspirera på den om en 5-6 år, om han fortsätter utvecklas som han har gjort. Han har ju varit en av Premier Leagues bästa vänsterbackar förra säsongen. Var ju riktigt bra. Han är ju en del av ett Leicester som också ser väldigt spännande ut.
Det är bra bygget alltså. Ja. Man undrar ju ändå hur de här gängen, hur de skulle hantera en liksom tuff bortamatch mot El Sadar mot Osasuna. Man sitter ju och funderar på det.
Det gör man faktiskt, och han är ju viktig i det bygget, det unga Leicester ju med Maddison, med Chilwell och med Tielemans som har köpt loss och så vidare. Det finns väldigt mycket spännande där. Jag tror att Leicester kommer vara bra i år. Det är många som kommer vara bra.
Det känns att topp 10 kommer liksom, faktiskt jag håller med, det är många spännande, alltså det det är svårt, eller det är inte lika givet att tippa topp 6 liksom. Absolut, de topp 4 eller topp 3 är ju givna och så. Men sen där under liksom, det känns inte lika givet. Nej. Som förra säsongen.
Ett jobbigt läge för typ Newcastle har plockat in en Steve Bruce ändå. Men alltså med så mycket lag framför som gör det så pass bra, så är det inte så många lag kvar till slut. Och då sitter man där i en bottenstrid.
Ja, Newcastle ryker, det är ju ingen snack.
Alltså alla är så övertygade om det.
Fan vad han kommer att överraska, känns det så.
Ja, men, alltså, nej, men på pappret, alltså, ja, de kanske ligger tok sist efter ett x antal omgångar och Bruce får kicken. Men jag tror att alla är förvånansvärt övertygade om att Newcastle bara ska åka ur. Jag tycker ändå truppmässigt liksom, det finns mycket sämre lag i ligan. Alltså nej. Pappret, du tycker inte det?
Nej, inte mycket.
Men Sheffield, de har jämfört till exempel.
Ja,
jag till att råka rakt ner.
Jag tror att Sheffield åker, kommer sist. Jag tror att Newcastle kommer näst sist.
Norwich?
Ja, de kanske är trea från slutet då.
Alltså de vill, måste få ihop 111 värvningar.
Ja, precis. Alltså, du har det liksom Brighton som har inte det bästa materialet från början, kan jag tycka.
Southampton har väl värvat någorlunda intressant, ungt och brittiskt, men också där ska man också få ihop någonting, och vi har ju sett att de har haft problem tidigare också. Jag skulle inte kasta ut Newcastle som solklar att åka ur än.
Steve Bruce gör mig bara deprimerad.
Jo, det är ju såklart, men det är ju många andra tränare som kan göra en deprimerad som har lyckats klara sig ganska bra i den där ligan. Så att...
Men så här, det var med nöd och näppe de hängde kvar med Benitez. Ja. Nu har de tappat sina två bästa spelare från förra säsongen och tagit in Steve Bruce.
Men de har tagit in en Joel Linton, de har en Almiron som får börja spela från liksom säsongstart. Det är inget fel på mittbackpar med Lascelles och Kjær direkt. Det är ett bra mittbackspar.
Ja.
Långstaff är kvar.
Men långtidsskadad, va?
Ja, det kanske. Ja.
Jag blir deprimerad utan Newcastle.
Jag vill bara slänga in ett ljus borta i den här tunneln. Ja, man ska inte kasta bort Newcastle än, tror jag.
Nej, det ska man kanske inte göra. Man ska inte underskatta någon.
Nej.
Fan, till och med Cardiff vann fotbollsmatch förra året.
Det är ju dunder.
Det är bra jobbat av dem. Ja. Fan, de vann ju fan borta mot United.
Det gjorde alla ett tag där.
Ja, det gjorde de.
Lika lätt att slå som att slå Real Madrid på hemma eller borta plan också för det. Som lyckas ju alla lag göra också.
Otroligt bra avslut nu på. Ja.
Ja, så var det. Vet ni vad? Nu har klockan sprungit ifrån oss. Det var allt vi hann den här tisdagen. På torsdag är det deadline day för det engelska fönstret. Vi kommer sända live. Vi börjar någon gång runt 3 på eftermiddagen, tror jag. Fönstret stänger ju alltså klockan 6. Sen så kommer vi ha lite så här, lite after deadline från 6 och framåt ett par timmar.
Afterski.
Ja, precis, som en afterski. After transferfönster. Och summera det engelska fönstret lite grann under ett par timmar. Gå igenom lite grann, prata lite såklart La Liga och lite Serie A och Ligue 1 och Ligue 1, Bundesliga och så vidare. Också såklart, det blir inte bara Premier League, även om det är där fönstret stänger. Så följ oss på torsdag. Kommer också streama på YouTube, tror jag, för första gången.
Ja.
Mm. Så inte för att det spelar så stor roll. Man kommer kunna streama oss hur som helst. Men ja, även på YouTube i år, tror jag. Kanske jag sagt för mycket, det vet man inte. Det händer ibland. Hörna bra, då hörs vi om 2 dagar helt enkelt.